Tanken var att ta ett antal pastorer nationellt i Sverige, men det också har varit några från Norge och en från Finland som vi arbetar tillsammans med, som är med i vårt nätverk, och bekanta oss med Rom, med den katolska kyrkan och det som vi har gemensamt av andliga rötter. Så det är syftet med resan.
Det är inte första gången du gör den här typen av resa?
Nej, det är det inte. Det är tredje gången på det här sättet. Sen har jag varit här några andra gånger också. Men de som är med, de flesta av det, är första gången.
Berätta nu, hur har den här veckan varit?
Den har varit fantastisk, tycker jag. Därför att det är ju så, vi kommer från en protestantisk bakgrund och många som är med har kanske inte så mycket kunskap om katolska kyrkan. Och det finns ju viss skepsis då. Men att komma hit och se det andliga liv som finns här, den vitalitet som finns här, den enorma verksamhet som inte bara är en organisation utan verkligen är någonting mycket starkare och djupare än så. Det tror jag har gjort ett otroligt intryck på alla. Jag tror inte det finns någon som inte är liksom med på något sätt lite överväldigad av detta. Så det har varit väldigt, väldigt roligt faktiskt.
Berätta lite om programmet. Vilka har varit punkterna?
Ja, dels så har vi tittat på det historiska Rom, gå tillbaka till rötterna naturligtvis, katakomberna och där den kristna tron fortsätter, där apostlagärningarna slutar när Paulus är i Rom. Och då finns ju en principiell fråga, och den all, ska vi säga, frikyrklighet och mycket av väckelsekristendom har ju en djup skepsis. Då tog det liksom slut på något sätt. Men så den frågan får man ju konfronterat med. Gjorde det verkligen det? Var det så att allt gick fel då? Eller var det så att den helige ande fortsatte verka genom historien? Och där tror jag Rom som stad och som företeelse är väldigt nytt för inte minst väckelsekristna att konfronteras med, för att här ser man ju hur med vilken otrolig styrka evangeliet gick vidare, hur alla de klassiska kristna lärarna både kom fram och försvarades. Så det här är så att vi borde gå på gatorna och tittar, går in i kyrkorna och så sitter vi och samtalar om detta. Vi har föreläsningar om det här. Sen har vi också besökt enhetssekretariatet och där hade vi en väldigt härlig stund, Bishop Farrell som förklarade för oss hur katolska kyrkan arbetar med enhet, på vilket sätt man arbetar och vad man har för målsättningar, och det tror jag det var väldigt positivt.
Ni var även på en påveaudiens.
Ja, det var vi. Och det, jag menar, allting är ju så stort. Va? Så att vi fick ju plats längst fram. Vi satt 12 meter ifrån påven. Och det var en av pastorerna som sa, detta är ju makalöst. Här sitter vi har aldrig varit här förut. Vi är inte ens katoliker och vi vet att det sitter där nere människor som kanske kommit från Sydamerika. De kanske har sparat sina pengar i åratal för att få komma. Och så får vi sitta här längst framme. Så det var ju en överväldigande upplevelse faktiskt. Vad man slog så, det var ju den här, alltså både naturligtvis det högtidliga, det andliga, men också det folkliga i en sån otrolig balans. Att det är ju så glatt och det är så trevligt och människor ropar och sjunger. Så att jag tror att på det sättet kulturellt att se det katolska livet i funktion, nu är det ju lite speciellt, Rom är ju speciellt naturligtvis, men det blir ju ändå som ett koncentrat. För en som kommer för första gången, det är nästan som ett outplånligt intryck, tror jag.
Du har lite kommit in på varför det är viktigt att göra den här typen av resor.
Det vi har talat om nu den här veckan, då, för det är ju nästan en hel vecka vi har varit här, det är just detta att Bibeln faktiskt säger, och Jesus faktiskt talar om, att enhet är nödvändigt. Det är ingen lyx, utan det är egentligen själva kärnan av den kristna tron. Och det tror jag är väldigt nyttigt att påminna sig. Han, i sin överprästliga förbön i Johannes 17, när Jesus ber att vi alla ska vara ett, så menar han ju faktiskt detta. Det är det ena. Och sen då, okej, vad är det då vi har gemensamt? Så utgångspunkten har varit, vad har vi gemensamt egentligen? Och vi har ju vår historia gemensamt faktiskt. Vi har de klassiska lärorna, dogmerna gemensamt. Vi har den etiken, moralen gemensamt. Och för oss också så har vi den karismatiska rörelsen gemensamt. Och detta gemensamma måste då stärkas med tanke på att sekulariseringen nästan skenar runt omkring oss. Och ska vi alla klara oss så finns det nog ingen annan väg än att djupare erkänna att enhet är nödvändigt. Så att det är det vi har sysslat med, det är det vi har samtalat med alla de här dagarna, väldigt intensivt egentligen. Och det tror jag emot bakgrunden av sekulariseringen är absolut nödvändigt. Jag tror alla känner det egentligen.
Bengt Malmgren, katolik. Du har varit med som katolsk medarbetare kan man säga.
Ja, resursperson kan man säga. Och jag måste säga att det har varit en oerhört givande vecka för mig också. Det har gett mig väldigt mycket. Och jag känner att vi tillsammans här har gjort nya andliga erfarenheter så att säga. Och det har varit ett väldigt glädjande utbyte.
Hur stor är den karismatiska rörelsen inom den katolska kyrkan i Sverige?
I Sverige, ja, det är ju många som har gått på våra liv i andenseminarier och olika konferenser, men vi har ju inget medlemsregister eller så. Men vi har till exempel 300 som prenumererar på vårt nyhetsbrev, och varje år ger vi liv i andenseminarier på vårarna tillsammans med Sankta Klara kyrka och på hösten ensamma. Och det var ett 50-tal som gick seminariet förra våren då i Sankta Klara, och nu har vi ett seminarium på gång och det blir 30-tal personer. Men om man räknar totalt sådana som har varit med på våra olika konferenser, kurser genom åren, så är det nog flera tusen får man säga.
Birgitta Ekman, hur skulle du beskriva den här veckan?
Ja, jag tycker att det har varit roligt, för att man ser på människorna hur fördomar ändå smälter i värmen av den kärlek och förståelse och intresse som vi möter från katolska vänner. Så att jag vet ju hur jag själv har tänkt tidigare, att man är full av fördomar när man är frikyrklig svensk, långt från det katolska. Men det är så nyttigt för oss att mötas. Så att jag har pratat med många här som har varit med under veckan, och de är överväldigade. Och för Ulf och mig har det varit så kul, jättekul, att kunna ta med sådana som betyder mycket för oss, bröder och systrar i Sverige, och dela det här som vi har erfarit de sista åren. Så att vi är bara så jättetacksamma för den här veckan.
Berätta lite om arbetet i församlingen hemma.
Ja, församlingen, det kanske Ulf skulle berätta bättre, men vi har en livaktig församling med väldigt många aktiva medlemmar. Så vi är kända till exempel för vårt missionsarbete utomlands, men vi har också ett härligt arbete hemma i Uppsala där vi når ut i stadsdelarna, och vi når ut till uteliggare och till invandrare mycket i Uppsala. Och vi har väldigt många invandrare med i vår församling. Så att det är en livaktig och glad församling, tycker jag, Livets ord. Och nu det här med ekumeniken har verkligen börjat slå rot hos oss, så att våra medlemmar inte spänner sig utan vågar lyssna och vågar glädjas över upptäckterna av det som vi har pratat om här nu den här stunden, om att våra gemensamma rötter och att vi ska vara tacksamma till de kristna i historien.
Hur många församlingar finns det i Sverige och i Norden?
Alltså vi är en predikantförening. Där har vi väl en lite över 100 pastorer och predikanter i den. Så att Livets ord är ju en enskild församling. Så det är mer som ett nätverk. Vi har inte ett antal alltså strikta Livets ordsförsamlingar. Så vi är inte uppbyggda på det sättet. Men vår predikantgemenskap är, ja, som jag sa, 100. Så att, kanske kan det röra sig om 60-70 församlingar. Någonting sådant. Men sen arbetar vi mycket utåt. Så att vi har ett missionsarbete där vi bara i före detta Sovjetunionen är det lite över 1000 församlingar som vi arbetar tillsammans med, som vi har hjälpt att starta eller hjälpt att bygga upp under årens lopp. Och så arbetar vi i andra delar av världen också. Så att det arbetet är mycket större än hemma i Sverige.
Den senaste tiden, och särskilt nu i dagarna, talar man mycket i Vatikanen om ny evangelisation. Hur skulle du se det arbetet i Sverige, den nya evangelisationen? Sverige har ju varit ett kristet land under 1000 år. Och kallas idag av många för ett postkristet land.
Jag tror inte att det är postkristet, men det är väldigt sekulariserat. Och en del säger ju att det är det mest sekulariserade landet i världen. Jag är inte säker, jag har inte statistiken på det. Men jag tror att upplevelsen att ingen enskild kyrka klarar detta själv. Jag menar, den stora lutherska kyrkan, för detta statskyrkan i Sverige, klarar inte av det, och inget enskilt samfund. Så jag tror att det ligger någonting i detta att komma samman och be samman och få nöd för den här situationen. Och de som får den här nöden får också, tror jag, en speciell kallelse, alltså det har vi ju alla, men det ligger ju i oss som kristna, men upplever kallelsen, ska jag säga, att vi måste nå ut återigen, det är inte ett nytt evangelium, det är samma evangelium, men vi kanske måste tala om det på ett lite annorlunda sätt. Jag tror personligen att den personliga evangelisationen, speciellt i Sverige, alfagrupper och så vidare, att man sitter och samtalar med varandra. Och då måste vi mobilisera kristna, för att vi är lite blyga. Vi tycker inte att vi behöver berätta. Det kan väl någon präst eller någon pastor göra. Va? Men vi måste själva ge, inte den långa teologiska utläggningen, men ett vittnesbörd om vad den kristna tron betyder. Och vem är Jesus och vad betyder han för mig? Så jag tror att det finns en rekrytering och mobilisering bland troende som är nödvändig om vi ska lyckas nå ut. Och jag tror vi kommer lyckas. Jag är övertygad om evangeliet är evigt. Så att, jag är övertygad om att vi kommer att ta oss igenom även där. Men det kanske blir lite hårdare motstånd än vad vi är vana vid i Sverige.
Så lekmännens roll blir viktigare. En sista fråga till Bengt Malmgren. Jag talade för ett par veckor sedan med den katolska kyrkans nunsie i Sverige, Monsignor Scherig, som sa att den katolska socialläran kunde vara en bra utgångspunkt. Hur skulle du kommentera detta?
Den katolska socialläran, den är ju... Ja, det kan säga, det är ju den allmän kristna etiken som är väldigt viktig, och där tror jag just den katolska socialläran som har satt det här på pränt genom olika dokument och sådär är väldigt viktig, och det kan vara en resurs som jag tror vi har att ge till hela kristenheten, för det är den här gemensamma etiken som vi alla delar.